Hej och välkomna till Projektorn rullar, podden där jag, Max
och jag, Alex,
djupdyker ner i filmens och tv-seriens ofta underbara värld.
Vårt första ämne är
Ghostbusters.
Yes!
1984.
Precis. Jag minns filmen som väldigt läskig när jag såg den första gången, men det var ändå liksom en skräckblandad förtjusning liksom.
Och hur man var liksom lättad upp det hela.
Ja, det kan jag inte komma liksom påstå att jag påverkade.
Lite för ung för Bill Murrays syrligheter.
Jag var 4-5 år och jag förstod det engelska liksom, så jag förstod inte alls vad de pratade om. Jag bara såg liksom spöket på ett film.
Ja, det är mycket dialogdrivna skämt.
Ja, precis. Alltså.
Och, i en ålder där man kanske mest uppskattar att dratta på ändan skämt.
Eller den här fysiska humorn liksom, som man förstår.
Slapstick kan jag förstå.
Ja, och sen när man liksom ser de filmerna nu så är det där är ju en ganska många dirty jokes också.
Ja, verkligen. Det är mycket den kommer undan.
Lite avsugning och lite sånt där. Eller kommer inte du ihåg?
Att spöket drar byxorna av Dan Aykroyd.
Precis.
Okay. Ja, det är något som är fel. Jag sliter på gränsen.
Hur står den sig idag?
Alltså, vissa grejer förändras ju som olika attityder i samhället. Modet, musiken, det känns ju väldigt mycket 80-tal. Men precis som The Breakfast Club som jag såg igår så åldras det jävligt bra ändå, för det är liksom, man tror på karaktärer, man köper dem helt och hållet. De kan vara hur stereotypa som helst, men om de ändå har en bakgrundshistoria som man köper och spelar så bra så köper man hela storyn ändå.
Är det liksom inte plastiga karaktärer? Utan
ja, precis. På, alltså, om man bara läser från pappret så skulle det kunna vara det, fast de gör det så bra ändå.
Men det har ju lite med skådespeleriet att göra också. Liksom.
Ja, precis. Vi har vetenskapsmannen, den allvarliga. Vi har den lite barnsliga, den är Aykroyd. Och sen har vi cynikern, Venkman. Bill Murray, sin mest, en sina första och mest Bill Murray-gaste roller.
Ja, precis. Många minns ju den här hitlåten, liksom, Ghostbusters, who are you gonna call? Ghostbusters.
Ja, precis.
Men något som är väldigt underskattat i den här filmen är faktiskt musiken rent generellt, som är skriven av Elmer Bernstein. För de har liksom redan när loggan på den här Columbia Pictures kommer fram, så kommer den här kusliga musiken som Elmer har skrivit liksom. Och det är liksom den sätter tonen direkt liksom, då i första scenen. Den är väldigt underskattad.
Väldigt fin balans hela vägen genom också, komedi och lite spökligheter.
Ja, han har ju verkligen lyckats. Alltså, jag minns det som en rysare när jag var liten. Men sen, när man har blivit äldre och börjar förstå engelska och lite så här, då kommer det komiska fram ju. Och ser liksom storheten i filmen också.
Plötsligt är det en komedi. Byter genre heter det.
Ja, precis. Ja. Det blir liksom lättare att se för en redare liksom. Nej, men den är ju skriven av Dan Aykroyd och Harold Ramis. Första manuset skrevs redan av Dan Aykroyd 1981, 3 år innan filmen blev verklighet. Och den skrev han i syfte till honom och John Belushi, just Blues det. Brothers och Delta-gänget bland annat. Belushi dog ju året efter ju. Så det kvaddes lite där ju.
Ja.
Men detta har varit typ Dan Aykroyds hjärtebarn sen dess.
Den och Blues Brothers kan man tänka sig.
Ja. Sen kom ju även Ivan Reitman in i bilden och,
ja,
som blev regissören. Och han bad ju till och med Dan Aykroyd att ta in Harold Ramis i bilden och kolla på manuset. Ju. Och Harold Ramis, han trodde ju definitivt inte på Gud och liv efter döden och sånt här. Ju. Men han var ändå så kunnig så han förstod alla referenser som Dan Aykroyd hade haft med i första skriptet då. Sen är det lite roligt att det är ju ganska mycket special effects i filmen ju. Och hade de kört på Dan Aykroyds första manus så hade kostnaderna för special effects gått upp mot $40 miljoner.
Aj.
Och det var ju ganska mycket pengar för den tiden. Nu snackar vi om 84 ju.
CGI var inte liksom i varmans film.
Nej, precis. Sen när Harold Ramis kom in i bilden och fick vara med och pilla lite i manuset så gick budgeten ner ganska rejält. Så special effectsen kostade till slut bara 5,6 miljoner dollar istället.
Men tycker han borde ha byggt upp ett självförtroende, eller inte självförtroende, ett förtroende i filmbranschen i och med sitt CV under några komediklassiker under bältet.
Ja, ja precis. Stripes till exempel. Det är han också med.
Mm, just det.
Det var en kille som glömdes bort i Hollywood, om man ska säga.
Ja, lite grann. Ändå en hyfsad karriär får man säga.
Absolut. Jag tänkte på det här att Ray i slutet, han får ju fram den här Stay Puft Marshmallow Man.
Det mest surrealistiska inslaget i filmen.
Liksom, han får ju ganska mycket skit för det ju.
Ja.
Men om vi leker med tanken att han inte trollar fram Stay Puft. Utan de korsar sina streams i där i slutet. Där är de ju dött. För de blir ju räddade av Marshmallow. Hur har man till det?
De sänker väl honom?
Sänker?
Ja, och får Marshmallow gegga ur sig.
För de spränger ju hela den här stora porten. Och i den processen har precis Stay Puft kommit upp och så smälter han ju.
Alltså.
Hela byggnaden exploderar ju. Mm. Så man tänker att det är no way att de överlever det. Men då är det ju Marshmallow som har räddat dem ju.
Det är för jävla budskap.
Han måste ju vara ett geni egentligen som får fram...
Vad får han för det? Ingenting.
Skit. Jag vet inte om du har märkt det. Stay Puft har ju, syns ju lite grann innan han kommer fram i rutan som en gigantisk monster. Ju. Han syns på en påse med marshmallows. När Danas ägg åker upp på diskbänken och börjar koka. Ju.
Jaha, i hennes kök.
Ja, precis. Där är en liten påse med Stay Puft.
Snyggt planterat.
Ja. Så det är lite så. Vad ska man skall? Jag råkar bara liksom se det. Herregud, vad fan är det?
Ska vi gå igenom karaktärerna lite snabbt då?
Ja, kan vi göra.
Ja, vi har Venkman, Bill Murray. Han är arrogant men charmig. Han är skeptisk. Han misstror auktoriteter. Han är väldigt mycket Bill Murray.
Lite som hon Dana säger att han är en programledare.
Ja, just det.
Så jag tycker det är som klockren. Jag tror att får till så klockrent här.
Ja, han har verkligen hittat sin egen persona där och är en av dess, alltså,
ja, det formar ju nästan hans framtida karaktär.
Jag tycker det är alltså viktigt för hela filmen att det finns, vi har det övernaturliga, sen har vi cynismerna i andra änden som haglar. Och det tror jag är därför det funkar.
Ja, precis.
En av de viktigaste ingredienserna.
Jag får ju mena att så blir man liksom så, alltså, varför han är med i de här? Alltså, visst, han är ju en scientist själv.
Ja, men, och han kör på konceptet spöken. Men han är ändå lite ryker på axeln.
Han gör ut det från när de träffar på det här spöket i
biblioteket.
Precis.
Mm.
För han tror ju inte alls på det i början. Han verkar utköpa det, men han hänger ändå med.
Kraftigt skeptisk. Alltså.
Ja, så han blir liksom så, varför hänger han med? Men han blir ju tydligen såld på detta sen liksom. Ja. Vi kan göra en affärsidé av detta ju.
Han är ändå en motvikt till det allvarsamma hela tiden. Att han,
ja, det är lite så. Han
skjuter allvaret i
sank. Kanske är en sån att han känner obehag. Så han
försvarar sig med
lite
sarkasm.
Ja, precis.
Ja.
Sen har vi ju Harold Ramis,
Egon Spengler. Den allvarliga vetenskapsmannen.
Ja.
En tåle.
I mina tankar så är han en föregångare till The Big Bang Theory's Sheldon Cooper.
Mm-hmm.
Väldigt asocial nästan på något sätt.
Ja, fast han har den här kunde en mänsklig värme i honom.
Ja, absolut.
Sheldon är mer som en robot, jag tror.
Givetvis, men jag känner att liksom han har inte den här sociala kompetensen.
Nej.
Han märker ut att Jeanine, hon flörtar med han i början. Liksom.
Ja, just det.
Och han bara liksom... I collect spores, molds and fungus. Hela den dialogen där mellan de två känner jag liksom, men där är Sheldon liksom.
Okay.
Eller, det är liksom en föregångare. Sen går ju Sheldon över mer till robothållet, precis som du säger. Liksom, att han saknar liksom den här sociala kompetensen helt.
Man köper Spengler, man köper inte riktigt Sheldon. Alltså som
riktig karaktär. Nej.
Tydlig sitcom-karaktär.
Ja, precis. Sen har vi ju Dan Aykroyds Ray Stantz.
Stantz, just det. Han är ju barnet i gruppen kan man säga.
Ja, han liksom har...
Han kommer in på sitt nya högkvarter och liksom, han glider ner på det.
Ja, oh, och så måste vi övernatta här.
Liksom. Får jag stanna? Får jag stanna? Och så ner för brandstången.
Ja, precis. Lite väldigt naiv.
Ja, ett barns entusiasm.
Ja, precis.
Jag spritter igenom.
Ja. Sen har vi då Ernie Hudsons.
Den fjärde senkomne.
Ja, det är killen, den normala killen av den. Han är ju inte scientist som de andra.
Nej, precis. Han kommer in som newcomer.
Ja. Det roliga är att han kommer in 41 minuter in i filmen.
Mm. Nästan som man glömmer bort honom.
Nej, det tycker jag inte. För han är ju den här vanliga killen. Han är ju vår länk in i filmen egentligen för... De andra är ju vetenskapsmän som vi kanske inte direkt kan oss, relatera till. Ju.
Men för att vara oss så kommer han in rätt sent. Vi känner redan de här killarna.
Men sen, samtidigt så tycker jag han är ju den normala. Han är ju den mest normala killen i gänget.
Men det etablerar sig lite... snabbt också att han inte där för att han... så exalterad över vetenskapet och han är med så här, finns det pengar så tror jag på vad som helst.
Ja, precis. Han behöver ett jobb ju.
Ja, precis. Ändå mycket sympatisk men köper honom ändå, man gillar honom.
Ja, absolut. Alltså, det är ju så han fungerar lite som ett samvete eller ett medvetande till de andra.
Ett hjärta i filmen.
Kanske ett litet försök till en broms. Och han sägs ju mycket med Ray.
Ja.
Så han kanske blir liksom en liten pappa till barnet där.
Nu lugnar du dig nu. Övriga roller, vi har Sigourney Weaver som Dana Barrett, som Venkman fattar tycke för. Med deras första kund, eller en av deras första kunder.
Ja, hon är ju deras första riktiga kund, till och med.
Privatkund.
Ja, jag tror att hon är den första.
Hon är deras första kund.
Sen ringer hon och då får hon hotellet där vi får träffa vårt första möte med Slimer.
Ja, det så, okej.
Och hon är, vad kan man säga om henne? Hon bor ju i Spook Central, som de kallar det. Mm. Ganska vanlig.
Ja, alldaglig tjej.
det är liksom inte som i Alien som kom 79.
Nej, det kan man inte säga.
Där är liksom helt innan. Liksom. Ja, här är den.
Hon som tar befälet.
Ja. Alltså, hon är ju inte så...
Men passiv roll.
Hon är ju inte den här liksom, åh, hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig.
Nej, det är
hon,
inte.
Hon är ändå liksom väldigt...
Tuff och självständig.
Självständig skulle jag säga i alla fall. Och inte en hjälplös prinsessa liksom, alltså så. Ja. Så en Lois Lane som alltid hamnar i knipa liksom, utan...
Nej.
Hon hamnar knipa ändå, men liksom, hon känns inte så... Alltså,
direkt. Men hon är sol! Så det är tufft den här. Mörkrets första.
Hon blir ju då sol genom... Lite läskigt blir tagen av den här demonhunden, eller vad man ska kalla det.
Mm.
Som är då Sol, the gatekeeper. Vad har vi mer då?
Ja, Lewis, grannen, spelade av Rick Moranis.
Ja,
ofta förekommande på 80- och en bit in på 90-talet.
Ja, precis. Ja, då vill jag höra igen. Han var ju inte tänkt som Lewis Tully från början, eller?
Nej.
Utan det var John Candy.
Ja, fan, det sa jag.
Men han var ju inte så förtjust i den här rollen, utan han liksom... Ja,
nej, kan
jag spela den med en tysk accent?
Ja, vad fan var det?
Så... Då blev till och med de andra liksom, nej, vi går nu till Rick Moranis istället. Så.
Ja, mer, jag köper honom mer som en liten störig, nördig granne.
Ja.
John Candy är mer som en kille man vill ge en kram.
Eller, alltså, han är nog inte kunnat spela han på det sättet liksom, som Rick Moranis.
Nej,
liksom,
jag tycker Rick Moranis var perfekt.
Lite så försvarslös.
Ja, klein.
Ja, precis. John Candy är ju en stor...
Ja, precis.
Rund kille liksom, alltså lite så, alltså känns nästan lite bossig i de flesta filmer han är med, alltså lite så.
Mm. Kan ta honom själv, var lite självförtroende.
Ja. Så. Duktig på att snacka liksom. Han är lite mer och lite mer tillbakadragen.
Ta för att det är bara förlandet.
Vill, men har svårt att ta det här steget liksom, alltså. och vet inte riktigt när han går över gränsen. Som han är på Dana hela tiden.
Liksom. Ja, precis. Hon slänger dörren i ansiktet på honom. Han bara, okej, jag ringer där.
Ja, precis. Så han gör ju faktiskt en väldigt bra roll där.
Ja, lite typecastad, men så jävla rätt för rollen.
Ja, precis. Mm. Det blir mycket bättre än vad de tänkt sig från första början.
Ja, absolut.
För det har ju definitivt inte blivit samma sak med John Candy.
Nej, jag tycker det funkar perfekt.
Sen har vi ju Annie Potts som Janine Melnitz, deras sekreterare.
Ja, rätt lite roll.
Ja.
Knappt värt att nämna.
Kanske lite mer rolig att nämna senare för med förändringar och sånt här, men i uppföljaren. Men
okay.
I ettan har hon en ganska liten roll. Förutom då hennes samspel med Egon Spengler.
Ja, hon har mött med lite bollplank där.
Hon verkar vara lite förtjust i hand liksom. Men det blir liksom typ besvarat från den här...
Nej, det klickar inte riktigt.
Nej.
Jag fattar inte eld.
Han förstår sig inte mycket på kärlek. Om man kollar på ettan i alla fall. Vad har vi sen? Vi har Walter Peck som blir deras så kallade nemesis.
Och filmens gång. Det är han, rödhårige.
Ja, precis. Han spelar så William Atherton.
Ja, han är så jävla bra på att spela sånt. Det är Die Hard. Ja, det är Die Hard.
Både Die Hard 1 och
2. Tvåan, ja. Och den myndighetspersonen som kommer in och ska sätta käppar i hjulet och bara lagboken står så här. Ja.
Och i Die Hard är man
en journalist.
Ja, det är han kanske.
Usch, det var inte igår. Så
ja, men det kändes som en roll skräddarsydd för honom.
Ja, verkligen. Han kan inte ha haft det lätt i kön på McDonalds. Det är ju du. Jävla svin.
Sen får vi absolut inte glömma Slimer. Som inte är så stor i ettan, men hans ikonstatus den växer genom åren.
Ja, visst.
Och det roliga med honom är att han är baserad på en verklig person.
Berätta mer.
John Belushi.
Aha!
Hans karaktär i, ja, precis, hans karaktär i Delta-gänget. Pluto, eller vad han heter i den filmen. Han är ju väldigt svinig. Han gör ju precis som Slimer i filmen. Han bara går och äter hela tiden. Liksom, alltså, och är väldigt så här,
arrogant gris.
Ja, precis. Väldigt stor gris. Liksom, så man, liksom, när man får höra att det är så att han är baserad på Bluto så fattar man direkt. Om man då har sett Delta-gänget så givetvis.
Ja, vilket snyggt sätt att finna en hyllning till en kompis.
Ja. Sen är ju frågan om han skrev den redan innan han dog eller om Slimer har kommit till efter för att hylla honom.
Modifierat sig efter han kanske.
Men hur tror du att den här filmen har fått sin kultstatus egentligen?
Det är väldigt mycket tydligt 80-tal som kan vara charmigt om man gör det rätt.
Ja.
Jag tycker, det finns mycket 80-tal som har åldrats illa, men jag tycker den har så mycket charm så den står sig.
Ja, och liksom det är karaktärer som man liksom bryr sig om. Och...
Ja, precis. De står sig verkligen.
Ja.
Och liksom Bill Murrays cyniska skepticism, den är tidlös. Det får det att liksom fortfarande vara frävt. Och hans sorts humor, den är fortfarande
gångbar. Ja, den går fortfarande hem ju.
Ja. Sen en originell mix av humor och övernaturlig dramatik.
Ja, precis.
Att, jag tycker ni är unik på så sätt. Det måste vara tidigt det, att det var en surrealistisk komedi på det sättet.
Ja.
Att det är ganska klassisk dynamik mellan fyra olika stereotypa karaktärer. Alltså på ytan stereotypa.
Ja, det är lite så alltså, att de är ju, visst, tre av dem är vetenskapsmän, men alla är så olika.
Ja, precis.
Också, liksom, så att...
Plus vi slänger in det här lilla elementet spöken alltså, som man inte riktigt har gjort så mycket innan.
Nej, precis.
Och gör det så att blanda så sömlöst att det funkar perfekt.
Ja. Sen får de väl lite hjälp av den tecknade serien som kommer två år senare, liksom, The Real Ghostbusters. Och anledningen till att den liksom heter The Real Ghostbusters är för att Columbia Pictures hade tydligen köpt rättigheterna till namnet Ghostbusters från första början.
Ja, fy fan.
Från Filmation, som mest är känd för kanske då He-Man.
Mm-hmm.
De hade en tydligen...
Tecknade He-Man?
Ja, precis.
Inte Dolph Lundgren He-Man?
Nej, utan tecknade. Men de hade tydligen en serie som hette Ghostbusters på slutet av 70-talet.
Mm-hmm.
Och den här serien var väldigt kortlivad. Den var 15 avsnitt.
Det var något helt annat alltså?
Ja, precis. Det har ingenting med... De har liksom ingenting med varandra att göra.
Det var svenska tv-programmet Det Okända.
Nej, ja, det var lite mer privat bur över. De löste mysterium med en apa i... Det var två personer och en apa.
Släng in ett jävla djur som sidekick. Det är klassiskt.
det roliga var ju att... Med, de hamnade i ett bråk där, så just för att Ghostbusters ville använda namnet bara Ghostbusters liksom i den tecknade serien också.
Ja, det är klart.
Men Filmation kände ju att de ville ju rida på den här vågen som Ghostbusters hade ju skapat då, 84 ju.
Mm. Så de
gjorde ju en egen Ghostbusters som blev typ en uppföljare till den gamla serien från 70-talet.
Mm.
Som fick gå under namnet Filmations Ghostbusters istället.
Oj, vad förvirrande för tittarna.
Ja. Och där är det också, där är det tydligen sönerna till de här två karaktärerna. Samt apan.
Ja.
För att få se.
Men alla gillar en apa.
Den var nog ganska kortlivad också, om jag inte minns rätt. Men den fanns på VHS, för jag vet att jag såg liksom, åh, Ghostbusters. Och hur du gör, och så såg jag liksom, jag... Men av någon anledning så gillade jag den också. Jag gillade det mest när jag var liten.
Det var lättköpt.
Ghostbusters liksom, ja. Men jag köpade den här versionen. Sen såg man ju liksom The Real Ghostbusters, och då blev man ju istället frälst ju.
Mm. Sen kom mycket merchandise också. Kom ihåg leksaker.
Ja, men det är ju främst på den tecknade serien. Leksaker på långfilmerna har ju kommit i stort sett först nu ju.
Jaså?
I liksom merchandise när man går på mässor och sånt där ju.
Ja, mässor, samlarobjekt.
Ja, precis.
Mm.
De gamla leksakerna har ju med från The Real Ghostbusters.
Okej. Okay.
Och den tar ju vi exakt... Efter ettan liksom. Det är en liten hommage till första filmen där liksom, att de kommer liksom, börjar liksom direkt att de kommer tillbaka till The Headquarters.
Yeah.
Som tydligen inte är förstört längre. Den exploderar ju ganska kraftigt i ettan ju.
Men
på något sätt så har den blivit helt restaurerad ju.
De kommer inte ihåg det.
Men det är en trevlig liksom övergång där, att den ändå erkänner den första filmen liksom, och inte bara är liksom lösa egna uppdrag.
Ja, precis.
Och det är där Slimer får sin status också.
Jaha, liksom, får alltså, större roll då?
Ja, precis. Okay. Jag tror till och med att den växer, alltså att hans status växer så pass så att det blir The Real Ghostbusters och en Slimer i slutet. Liksom.
Och han snackar så?
Ja, han pratar.
Okej.
Jag tror det är Frank Welker som gör hans röst, men jag är inte 100 på detta.
Okay.
Sen det är en liten rolig trivia här också, att rösten, eller skådespelaren som gör rösten till Peter Venkman i The Real Ghostbusters, han gör katten Gustav i den tecknade serien också. Och sen har vi då Bill Murray som spelar Venkman i långfilmen.
Ja.
Han spelar ju även katten Gustav i de live-action-filmerna.
Ibland är det imorgligt hur lite... allting var ihop här i världen.
Så det var lite så, faktiskt lite så. Lite trivia. Sen har vi då, 89 kom den efterlängtade uppföljaren. Jag var ju frälst som femåring där när den kom ut.
Mm.
På VHS. Och ja... Vad tycker du om uppföljaren?
Jag tycker den är en ganska lyckad uppföljare. Ja, alltså den är inte en del av min barndom. Jag såg den för första gången för ett halvår sedan när jag köpte den på Blu-ray.
Ja, oh, fan. Så du...
Det är sanna ord.
Oh,
yeah. Ja, jag tycker den lyckas rätt bra. Den är lite mörkare än ettan på sätt och vis. Framförallt i vissa enskilda scener. Men den är rätt märklig. Alltså. Det är ju i och för sig ettan också, fast den är lite mer spacad. Den tar lite, den är lite crazy. Just det, en tavla som kommer till liv.
Jag vill ju väldigt säga, jag har ju älskat bägge två. Men det kan vara lite där nostalgiska
biten. Det är mycket nostalgi liksom. Inblandad.
Ja. Så man blir liksom så.
Hela fenomenet.
Sen såg jag en intervju. Jag tror det var en intervju där Bill Murray säger att han tyckte att han var inte alls nöjd med tvåan.
Ja.
Han tycker liksom man ser oss lite grann och sen är det bara en massa slime.
Ja.
Och när han sa det, då blev jag lite så, fan, han har ju rätt.
Att de satsar mer på effekter.
Det är väldigt mycket slime i den här filmen. Det är, hela handlingen är ju baserad på lite på slime ju, att det är, alltså all ilska och våld som finns i New York, för det var
ja, just på det, den här tiden bildar slime av det.
Och slimet växer ju mer arga och våldsamma folk blir liksom i New York.
Det är snuskigt.
Och det gillar jag, för att det var ju ganska aktuellt då, på 80- och 90-talet, för att New York var ju sedd som en ganska liksom tuff stad att bo i liksom, alltså att brottsligheten var väldigt hög på den tiden ju. Och det säger de också liksom i filmen, att liksom Dan Aykroyd har en väldigt bra monolog där liksom, att
you know, I just can't believe things have gotten so bad in the city that there's no way back. I mean, sure, it's dirty, it's crowded, it's polluted, it's noisy, and there's people all around who just as soon step on your face as look at you. But come on, there gotta be a few sparks of sweet humanity left in this burned out burg.
Ja, det märkte jag. Alltså, båda filmerna känns väldigt mycket New York-romantiska på något sätt, fast ändå lite kritik också till dessa.
Ja, precis. Det är liksom en... De förklarar sin kärlek till staden liksom, men visar ändå att staden har sina faults.
Kanske med börsen på Wall Street också börjat smutsa ner. Gå åt helvete.
Alltså, New York var ju en... ful stad med brottslighet och allt så här ända fram till...
Smutsig alltså.
Ja. Så var ju det ända fram till Giuliani kommer att ändra det. Han kommer att sätta nolltolerans på brottslighet ju.
Ja.
Och det blir en skarp skillnad där direkt tydligen.
Ja, framförallt med att du ska se så har du fångat det rätt bra sedan tidigare filmer. Mean Streets och Taxi Driver. Där känns ju New York inte särskilt fräscht.
Ja,
det
kan jag stämma.
Det är en djungel, va?
Ja. Vad har vi då liksom? Vi har ju nya karaktärer i tvåan. Dana har ju gått och fått barn.
Ja.
Och när man ser trailer och sånt här så kan man nästan gissa på att det är Peter Venkmans son.
Ja, det är lite tvetydigt.
Men det är det ju inte, men...
Det blev inget där. Ja. Mycket sorgligt.
Sen har vi ju även Peter McNichol som spelar Dr. Janosch.
Åh, fy fan. Ja, att du är så jävla irriterande.
Ja, det är fruktansvärt.
Alltså, den jävla accenten också. Han hade kunnat vara irriterande bara naturlig accent.
Ja, men karaktären var tydligen menad att vara en liten små skurkaktig amerikan.
Ja, ja.
Men Peter McNichol tyckte att...
Han var lite som John Candy där, han ville ha accent.
Ja, han kände liksom att det blir lite bättre om jag kommer från samma land som han är nya bad guyen.
Viggo.
Svar
nej på den, Peter.
Men jag tycker det framstår inte direkt i filmen att han kommer från Carpathia eller som han nu kommer från Viggo, men jag vet inte.
Nej, det är väl inget om han spelar på
alls. Det är väl kanske mer background. Alltså vad han har gå på kanske.
Oh,
jag vet inte.
Ja, det är en jävla djup roll alltså.
Men samtidigt, jag tycker liksom... Och han tar ju över lite den här rollen som Rick Moranis har gett han, alltså att han förföljer Dana.
Ja, precis.
Men jag tycker han gör det inte på samma oskuldsfulla sätt som Rick Moranis.
Nej, Rick Moranis har en jävla charm att gå på.
Han är bara liksom lite osäker. Han är
bara påstridig, jävla
stör. Stalker liksom. Och sen har vi då Viggo som spelas av Wilhelm von Homburg. Tydligen en tysk eller österrikisk brottare. Han har också en liten roll i Die Hard faktiskt. Men något jag reagerar på när jag såg Die Hard-filmerna, det var att jag tycker rösten var lite annorlunda i Ghostbusters jämfört med Die Hard.
Har vi knappt en dialog alltså.
Viggo, the scourge of Carpathia, the sorrow of Moldavia, command you.
I Ghostbusters. Yeah. Han har mer dialog i Ghostbusters än han har i Die Hard.
Vad säger det?
Han säger en eller två saker i Die Hard typ. Men jag märkte direkt, för jag, liksom, när man älskar tvåan som jag gjorde, och liksom, då har man hans röst ganska klar liksom, hur den låter. Och det fick jag reda på ganska nyligen att hans röst i Ghostbusters är dubbad.
Ja, men det är som en Goldfinger i Goldfinger.
Men det roliga är han Wilhelm som spelar Viggo. Han trodde ju inte att hans röst skulle bli dubbad. Att han fick se det på någon screening. Och han blev tydligen så förbannad att han gick därifrån.
Det ringer klockor. David Prowse i Star Wars spelar Darth Vader.
Ja, så han visste inte heller om det.
Jag tror inte det. Han blev lite snäll.
Ja, men det kan ju stämma i och för sig. För film innan så var det nog tänkt att han skulle ha med rösten från början. Men de tyckte att det lät lite dumt med en skotsk dialekt på
alltså, man såg det i en dokumentär som var med på Star Wars DVD. Och man såg hur man in the moment snackade. Det lät ju inte önskefullt.
Jag tyckte de gjorde det bättre av alla. Men i alla fall, kan du gissa vilken skådis som faktiskt dubbar rösten som Viggo i Ghostbusters 2?
Inte en aning.
Det är Max von Sydow.
Oj, oj, oj. Ja, okej, då har vi ändå lite accent där.
Och när man liksom väl har liksom hört att det är Max von Sydow, då känner man igen rösten också. Liksom, att det blir, den här,
han har du kommit för att hämta?
Han har ju verkligen den här mörka... Det är en väldigt effektfull röst ju.
Mm.
Så det tyckte jag var liksom lite roligt.
Ja, verkligen.
Även vad synd om Wilhelm.
Ja,
ska vi gå in lite på förändringar i karaktärerna kanske? Alltså, för om man tar då de andra, eller våra fyra Ghostbusters, där är ju inte jättemycket förändringar.
Nej, det kan man
jag kan
säga.
Känna att Peter Venkman har ju blivit, när han ser Dana med barn, så blir han, känns som han växer upp lite. Alltså, nästan som han vill ta den här rollen som pappa faktiskt.
Ray och Spengler, de försöker dölja att de har anlit, alltså, fått henne på kuken igen.
Ja.
Han bara luskar ut direkt och sen bara hänger han på dem så egentligen. Tränger sig in igen då.
Ja, precis.
Hade varit obehagligt om det inte haft Bill Murrays charm.
Hello, Dana.
Ja, faktiskt.
Han kommer undan med någon stalker och påstridig jävel.
Sen har vi ju även då Winston, tycker jag liksom han... Han har ju varit lite så deras samvete i rätten och lite så här, alltså den här vanliga killen.
Rationella.
Nu verkar han vara liksom lite översättare till de andra. För till exempel när de står och pratar med borgmästaren i tvåan så är det ju ingen av oss som förstår vad de snackar om typ. Mm. Och då ber ju han någon översätta till engelska. Och då är det faktiskt Winston som kommer in och han har ju börjat tyda deras vetenskapliga språk.
Han kom in och
så han har ju,
talat klarspråk.
Så han nästan har ju liksom gått från rollen som oss till liksom
länken
liksom, han berättar liksom för oss vad som händer. Fast vi fattar
det. Det är vetenskapssnack. Så här, det är det här de menar.
Precis. Sen har vi ju de andra karaktärerna som jag tycker mest har förändrats. Dana Barrett har ju inte ändrats kanske så mycket. Men vi har då Annie Potts som Janine. Ja, som helt plötsligt hon har ju helt plötsligt släppt Egon kärleksmässigt. Ja. Hon verkar inte vara intresserad av honom längre. Utan Hon går ju på Lewis Tully istället ju. Av någon anledning.
Ja, just det. Ja, det är samma karaktär. Fan förträngt ändå från ettan. Just det.
Och sen på grund av den då, The Real Ghostbusters, så har de ändrat hårfärg på henne i tvåan. Till röd, som hon har i en tecknad serie. Bara för att liksom göra att folk känner igen henne bättre tydligen. Och sen skulle Slimer tydligen inte vara med i tvåan heller egentligen. Om inte det hade varit för den tecknade serien.
Kaching! Ja, precis. Klämmer in honom.
Ja, så de var ju mer eller mindre tvungna att ta med honom. Så att,
i taxin.
Ja, annars hade väl barnen blivit förbannade. Och så hade de fått massa arga brev från arga föräldrar. Hur kan du förstöra mitt barns
barndom? Bajs i brevlådan
och så. Och så då Rick Moranis som har
släppt den här, kan man säga.
Ja, och så tättat lite så han har gått, går ju upp på henne istället. Han lyckas ju lite bättre med Janine.
Det får man säga.
Sen, alltså man blir inte riktigt, jag blir inte riktigt klok på han. I ettan så verkar han liksom hålla på mycket med... De anlitar han för att räkna ut deras till skatter och sånt, till deklarationer.
Kille som jobbar med siffror.
Ja, precis. Och sen i tvåan, då blir han deras försvarsadvokat. Men han säger ju
själv... Revisor, är det det vi söker?
Ja, revisor, tack. Men i tvåan så blir han ju deras försvarsadvokat ju.
Just det.
Men visst, han har ju bara gått någon kvällskurs, så erkänner han själv. Men det visar sig han är ju, om inte den sämsta försvarsadvokat jag någonsin sett på film nästan. Och då snackar jag ju värre än Jim Carrey i Liar Liar.
Fast det är bara för en dag. Det är bara för en dag, kom igen.
Ja, det är sant.
Gör dem en chans.
De reder ut det till slut ändå.
Man tänker direkt på My Cousin Vinny.
Deras headquarters. Och det roliga, jag har ju varit utanför denna byggnaden också. Den här brandstationen som det är faktiskt. Hook and Ladder 8. Som faktiskt är med i en annan film också. Hitch med Will Smith. Den är ju bara med pyttelite. Men det är ju så att tillräckligt för att man ska bli exalterad som en film.
Då, är det en liten hyllning? Eller?
Nej, det är det inte. De använder den bara liksom så. Överens.
De hade ingen aning och ingen jävla respekt.
Jo, det tror jag nog, men det var nog inget syfte i det liksom.
Okay.
Men en rolig grej, om man går förbi den här byggnaden, kollar man in i fönstret så ser man faktiskt den här skylten med Ghostbusters-skylten från tvåan när han håller upp två fingrar.
Just det.
Den syns ganska tydligt om man kollar in i fönstret här, så de har ju sparat den.
Fint.
Det tyckte jag var oerhört coolt att säga.
Tår i ögat.
Ja, man blev liksom herregud. Ja, titta, titta.
Nerdgasm.
Ja, precis. Så åker ni till New York, går förbi och kolla.
Ja, Ghostbusters känns rätt aktuellt, så det är rätt korkat att slänga bort.
Ja, för framförallt nu ju. Men då kommer vi nu till remaken.
Ja.
Är det lite väl tidigt med tanke på att den, alltså,
tidigt?
Första filmen håller ju fortfarande. Varför göra en remake nu?
Fråga Hollywood och de som har dragit pengar.
Jag tycker liksom, hade de inte kunnat försöka göra en uppföljare istället?
Ja, men det är väl det. För de, nej, det kommer de det. Inte...
Tydligen är det inte det.
Var det ingen cameos från tidigare? Eller någon blinkning
av tidigare? I stort sett alla kommer göra en cameos.
Som de gamla karaktärerna?
Det vet jag faktiskt inte.
Det måste vara så jävla konstigt.
Jag är lite rädd för att de kommer få lite sådana hux-flux karaktärer bara för att vara med liksom, som en homage.
Jag vet ett varningstecken för att det kan vara så. Då det är att den inte heter Ghostbusters 3 utan Ghostbusters.
Ja.
Där blir det liksom,
ja. Men vad jag vet så har ju då Paul Feig eller Feigen som regisserar, han har ju bekräftat att det är en remake. Det är liksom ingen uppföljare.
Och där blir jag lite arg i blodet.
Jag hade ju hellre sett det som en uppföljare eller en fristående uppföljare liksom.
Ja, alltså, verkligen. Lite blinkningar, lite sköna blinkningar. Slappa blinkningar till originalet.
Liksom en ny generation av Ghostbusters.
Ja, precis. Dan Aykroyd är Kristen Wiggs pappa eller sånt där. På min tid, på 80-talet.
Men sen stör jag mig på, förlåt tjejer, men det är lite, det är inte könet jag stör mig på, utan det är, jag har svårt att säga liksom, framförallt de här skådisarna, Kristen Wiig och Melissa McCarthy, alltså att de ska kunna göra Ghostbusters bra. Därför har jag lite svårt med den här, framförallt den här castingen. Jag tycker Melissa McCarthy är liksom, hon bär fram hela Bridesmaid, för jag tycker den är fan fruktansvärt jävla överskattad.
Jaså?
Jag har hört så jävla mycket bra om den, så jag hade kanske lite för höga förväntningar.
Okej. Okay.
Men Kristen Wiig i den filmen blev så förbannad på bara liksom, vad fan för helvete.
Jaså? Jag älskar henne. Jag tycker hon är en perfekta motsvarigheten till Bill Murray, om man ska ha en, ja, ska okay. ha en kvinnlig motsvarighet.
Okej. Okay.
Att leverera syrligheter och sarkasmer och liksom rationella i gruppen som jag balanserar mot det absurda som spöken är ju, som koncept.
Men så är jag lite så, vad jag har hört så kommer bad guyen heta Rowan,
och
vad jag har sett på Toy Fairs och sånt där, så ser Rowan ut som en läskigare version av Ghostbusters-loggan.
Mm-hmm.
Så det blir nästan liksom ett spöke med lakan på. Alltså.
Ja, det ska vi ta det på allvar.
Jag är lite rädd för att det blir så. Ett tag så tyckte jag att det fanns någon rykten om att Warwick Davis skulle göra Stay Puft i den nya versionen. Liksom.
Okej, okay. Jag såg för stora.
Jag visste inte riktigt hur de skulle lösa det, men det lät spännande, för jag gillar ju Warwick Davis ju från både Star Wars och en jävla massa filmer, Willow.
Ja. Extras, life's too short.
Men så är det då liksom, den här castingen, jag stör mig på den. Alltså, du har ju då Leslie Jones, som ska väl typ motsvara Ernie Hudson. Winston Senmore. Hon ska vara den här vanliga New Yorkern bland de här tre vetenskapsbrudarna. Men liksom, där stör jag mig, för Winston är ändå liksom, han är den här lugna liksom vanliga personen. Och den här Leslie Jones verkar bara vara väldigt skrikig.
Ja,
det är hon spelar tydligen många sådana här skrikiga roller i Saturday Night Live och sånt där.
Mm.
Så jag är lite rädd för att hon blir en väldigt jobbig person.
Det känns som att det kan vara tillräckligt högljudd film ändå.
Ja, alltså jag känner, jag är lite rädd att jag kommer inte fastna för de här karaktärerna långt ifrån på samma sätt som man gör i de gamla Ghostbusters-filmerna liksom.
Mm. Ja, det är möjligt. Ja. Det kan bli lite hur som helst, känner jag. Ja. Jag tycker mycket om Kristen Wiig och Melissa McCarthy, framförallt i Bridesmaids.
Jag är mer såld på Chris Hemsworth som är sekreterare i den här filmen.
Oj, vad politiskt korrekt.
Det är min
vänner på allt.
Det är min pudding.
It's my boy!
Jag gillar han i Thor.
Ja.
Skulle du göra en remake på den här, eller känner du som mig att vi skulle göra en
regelrätt uppföljare?
Antingen en fristående eller en direkt uppföljning.
Det här skulle kunna vara rätt väg att gå om de hade inkorporerat gamla mer. Lite sköna cameos, sköna blinkningar. Fast jag vet inte om de har gjort den med samma skådespelare i huvudrollerna, för de är ju 60 plus allihopa. Så det,
ja, det är de kanske.
Känns inte helt trovärdiga som unga spänstiga spökjägare.
Om vi leker med tanken att vi skulle få kasta en egen Ghostbusters med då, kvinnliga Ghostbusters, vem skulle du då ta som Peter Venkman?
Jag skulle alltid vilja sätta Sarah Silverman i något sammanhang, för jag tycker hon är den överlägset roligaste kvinnliga komikern. Jag skulle sätta henne där, jag tror hon skulle kunna komma undan med. Även om jag tycker att Kristen Wiig är ganska perfekt som en kvinnlig motsvarighet till Bill Murray. Men visst, om vi nu ska bortse från remaken, om den nu är en remake, vilket vi påstår här, lite kaxigt, så ja, Sarah.
Jag står med på den.
Fan, kan jag
göra det? Min Peter Venkman är Sandra Bullock. För jag tror hon kan spela liksom, hon kan liksom kombinera den här cyniska med charm och...
Ja, det gjorde hon redan i Speed. Där gillar jag henne faktiskt. Men jag har lite svårt för en annan. Men jag kan köpa det.
Din Egon Spengler då?
Spengler, jag tycker Tina Fey kan spela det här liksom lite stela, stiffa, byråkratiska by the book karaktären. Så ja, Tina Fey ska jag köra. Du tänker mer?
Jag tänkte mig någon helt annan. Majim Bialik.
Blossom.
Precis.
Eller även Big Bang Theory.
Ja, precis. Sheldon Coopers flickvän istället.
Ja, det kan
hon känns ändå som en light version av Sheldon liksom. Så jag tror hon skulle kunna bemästra den rollen också faktiskt.
Ja, men det köper jag absolut.
Din Ray Stantz då, den barnsligt naiva.
Jag skulle säga den otroligt charmiga, lätt överviktiga Rebel Wilson.
Rebel Wilson är ingen jag känner till.
Blond, hon var med i Bridesmaids och lite annat. Storverkstjej. Jag vet inte om hon kommer från Storbritannien eller Australien.
Ja, precis. Jag vet vem det är. Ja, det stämmer.
Ja. Ja. Och det känns att hon kan ha den här barnsliga glädjen. Och... Ja. Oj, 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 oj. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Vilket är mitt rum? Jag tar största rummet. Lite det... attityd.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Det var väl inte så intressant. Hon har ett jämst ting. Ja. Jag tänkte mig med Mary Louise Parker från Weeds eller Red.
Aha, just det.
För där spelar hon också lite så här. Hon är ju lite oskyldig och så blir hon väldigt barnsligt exalterad liksom när det kommer till vapen och sånt helt plötsligt. Där kände jag liksom, där har vi Ray liksom.
Ja, absolut. På.
Och så har vi den här svåra karaktären Winston Zeddemore.
Ja, jag ska nu, eftersom Tina Fey och Amy Poehler funkar så jävla bra ihop så ska jag säga Amy Poehler. Känns som att hon kan vara en lite sådär vårt fönster in i den här absurda världen. Samtidigt som hon är lite sådär knepig. Hon har en twist, hon är inte helt rätt i huvudet.
Så skulle du göra det med en twist att, hon, att Winston han är den vanliga killen men inte riktigt.
Nej, men bara,
gästarna är inte riktigt hemma.
Gästarna är inte hemma, men bara kemi med Tina Fey så är hon.
Okay.
Släng ihop dem i vilken film som helst. Nej, jag tänker lite utanför lådan här.
Tänkte man faktiskt Ada Pinkett Smith. Jag är inte riktigt nöjd med det. Jag kände liksom att hon kan nog få in ett lugn i stormen.
Hon kan absolut fungera som straight man, om man säger så.
Regular guy.
Ja. Regular Joe. Girl next door.
Jag är mer exalterad för min manliga casting om man skulle göra en sådan.
Sexist.
Ja, men jag tycker det är skitsvårt att hitta liksom kvinnliga skådisar som skulle passa i de här karaktärerna liksom.
Grabbiga roller på sätt och vis.
Ja, det är det väl lite så.
Mm.
Inte för att vara grabbig så, men
de
drar ju fram både, liksom både det positiva och det negativa hos det manliga könet kanske liksom vad man ska säga.
Men, ja.
Det är en manliga Peter Venkman.
Ja, Venkman. Jag tänker att det närmaste man kommer Bill Murrays persona idag är kanske Vince Vaughn.
Vince Vaughn?
Ja. Syrliga kommentarer.
Ja, fan.
Lite, fast ja, det finns en del sådana.
Jag känner liksom, fan, Vince Vaughn är ju...
Lastgammal.
Ja, men just för de är ju inte så... Alltså, de gamla Ghostbusters är ju inte så jätteunga när de spelar de filmerna. Ja.
Nej.
För att de känns ändå liksom medelålders.
Ja.
Så finns från, alltså rent åldersmässigt. Det är väl inte helt fel, kan jag tycka, men... Han är ju en skitstövel.
Ja, är han det?
Alltså... När man tittar på någon film med Vince Vaughn, alltså, jag gillar aldrig hans karaktär.
Nej, han verkar lite douchig med det. Men alltså...
han spelar ofta en douche.
Jag ska punktera att jag vill inte säga den här filmen. Det var mer att jag sattes under press här.
Vill du höra min Peter Winkman då?
Ja, kör.
För jag vill säga den här. Robert Downey Jr.
Det tänkte jag faktiskt också. Han kan ju leverera såna här ja, snärtiga
det är liksom, dissar. Det är lite Tony Stark ju.
Jag ändrar här med från Bill Swan till Robert Downey Jr. Jag håller med.
För det är lite samma koncept som Bill Murray. Han kan vara en, liksom en likable asshole.
Ja, precis. I original skulle lika gärna kunna vara Chevy Chase. För lite samma stil.
Ja, precis. Mm. Lite också lite så asshole, men I like you anyway.
Lite snärtig. Ja.
Men din manliga Egon Spengler då?
Spengler, jag slänger till med Bill Hader.
Bill Hader, ja. Ja.
Känns som att man kan spela lite stiff vetenskapsman, lite stram ja, sådär. Lite,
det, ja. Fan, det tyckte jag det var faktiskt en riktigt bra casting där, tyckte jag. Mm. Jag kör ju inne på mitt enkla spår med The Big Bang Theory, Jim Parsons. Aj. Vår egna Sheldon Cooper.
Ja, du visste väl det skulle komma. Du släppte en liten teaser innan, en liten blinkning. Att,
ja, lite den... tanken som dök upp hos mig.
Ja, jag kör på det helt hållet alltså.
Även om det kanske är lite tråkigt att ta en, men jag, han är lite yngre än de flesta andra jag har castat här. Men...
nu har han gjort det så många år så nu får han räkna med att bli typecastad.
Precis.
Gillar sig själv.
Din naive Ray då?
Tänkte en livlig kille med barnslig entusiasm. Jag tänker Russell Brand.
Russell Brand?
Ja. Kommer in där liksom storögd och blågd naiv och allt det här är så spännande och ja. Behandlar hela jävla New York som sin lekstuga.
Ja, jag hade nu kunnat titta på den filmen faktiskt. Ja. Jag tror den är helt annan faktiskt.
Skjut.
Zach Galifianakis.
Ja. Varför kom jag inte på det? Ja, ja, ja absolut.
Det var ju liksom både baksmällan och dodet liksom. Det är en
han och Rob Downey Jr. tillsammans. Där har
det har vi ju redan i dodet också liksom. Ja. Så där har vi lite samspel ju.
Verkligen.
Du ser ju Bill Murray dra i Dan Aykroyds öron i Ghostbusters 2. Du kan ju lätt säga Robert Downey Jr. göra på Zach Galifianakis.
Absolut. Han har verkligen den där barnsligheten alltså.
Ja, precis. Mm. Men sen vet jag inte om man har den här samma likable känsla som Dan Aykroyd har.
Ja, alla gillar väl Zach.
Jag kan uppleva han lite irriterande emellanåt. Alltså. Men det är främst i Due Date. Eller är det egentligen alltså, liksom hans handlingar som man okay. blir lite irriterad på. Så det är ju, ja, jag tror, han är så jävla jag tror ändå att han kan... gör en bra stance.
Han är så bra på att spela straight också. Han säger helt absurda saker fast inget händer i ansiktet.
Det är pokerface.
Ja. Han ser att det är Between Two Ferns intervjuprogrammet han har.
Ja, det har jag.
Ja. Perfekt.
Då tar vi den sista då. Winston, Selma, Ernie Hudsons karaktär.
Ja. Där ska ni sätta, vad heter Fiffi här, sätta in Dan Aykroyd. Som en grånad, lite äldre och mer livserfaren Ghostbuster som har sett skit. Och han är lite skeptisk inför de här nykomlingarna som kommer in här och tror att de... som en slags äldre version.
Du slopar helt enkelt den här vanliga killen som ska vara oss liksom.
Nej men det kan väl vara ändå. Han,
ja, okej. Okay.
Han är regular guy fast han är äldre och mer erfaren.
Ja, okej. Han är ingen vetenskapsman.
Och skakar på huvudet åt de här nya. Jag tror jag är en rätt schysst kontrast där.
Ja, absolut. Och just för att Ghostbusters är hans hjärtebarn så...
Ja, precis. Ja, absolut. Det är liksom en alltså, snygg koppling till det tidigare.
Ja, ja precis. Fan, ja, det är nog att sätta in oss faktiskt. Ja, framförallt om du byter bort din Peter Winkman.
My lovely Sarah.
Uh-huh. Ja, jag tror vi kan... om här nu.
Nej, just det. Ja, Vince Vaughn, jag har inte förälskat honom på något sätt.
Nej, precis.
Tänker du livet?
Byter ut han mot Robert Downey Jr. Så jag är på.
Ja, jag tycker vi har ett framgångskoncept här.
Ja, så tar
jag avgudar förvisso Russell Brand, men jag kan skopa honom till förmån för Zachary Fenakis.
Ja, det är bra.
Okej, okay, då har vi filmar.
Vill du ta av min Winston då?
Just det, din Winston, låt oss.
Jag tycker faktiskt Jamie Foxx.
Ja.
För jag tycker han är duktig på att visa liksom. Han är mångsidig tycker jag. Han har ju spelat liksom Ray Charles.
Ja.
Och sen även en skurk i Spider-Man-filmerna. Den senaste Spider-Man-filmen som kommit ut.
Men Amazing Spider-Man 2 då?
Ja, precis.
Mm. Ja, han har både allvar och humor liksom.
Ja, han spelar liksom två olika roller i den här Amazing Spider-Man också. Så liksom okay. Jag tror han skulle funka bra.
Bemästra båda i Django Unchained också får man säga.
Så, vad tror du om våra castingar istället?
Alltså det låter spännande. Om vi kastar några namn fram och tillbaka så ja, tror jag vi har en framgångssaga av Guds nåde.
En bättre reboot.
Eventuellt. Jag har inte pissat på det nya innan vi har sett den. Men det kan gå åt helvete. Det kan gå fantastiskt bra. Vi får helt enkelt se vad som händer.
Jag skulle hälsa för min bror. Han tror den kommer floppa totalt den nya.
Kvinnohatare. Han hatar kvinnor.
Ja, det tror jag inte.
Okay.
Jag vet faktiskt inte vad.
Han hamnar på min shitlist, vi får se. Jocke, du är en underbar människa. Vi ses snart.
Nej, men jag hoppas att jag har så jävla fel om den här filmen. Men jag vill så gärna se en till bra Ghostbusters.
Ja, jag vill se en helvetes stor skopa av kärlek till originalfilmerna.
Ja, precis.
Respektfulla hyllningar.
Ja. Så ja, fy fan. Jag är på nålar liksom.
Redan du är försiktig med förväntningarna här.
Jag vet inte riktigt. Alltså, jag vill så gärna att det ska vara bra.
Mm. Gå in med den attityden. Förvänta inte för mycket.
Då närmar vi oss slutet för idag. Vi finns på filmtropolis.se eller Facebook eller Twitter för den delen. Har ni några synpunkter eller tips så kan ni alltid mejla oss på podcast@filmtropolis.se. Varje avsnitt tänkte vi avsluta med varsitt filmtips. Max?
Ja, jag skulle vilja tipsa om In Bruges från 2008. En svart komedi, thriller, kärleksdrama. Den har allting faktiskt. Brendan Gleeson och Colin Farrell spelar två yrkesmördare som gjort bort sig på jobbet och oskyldiga ska komma till skada. Så de tvingas resa till Brygge i Belgien för att ligga lågt tills saker och ting har rätt ut sig. Och där blir det snart lite trassel. När deras psykopatiska chef spelad av Ralph Fiennes kommer efter dem. Och ja, det blir skoj, det blir spänning, det blir blodigt.
Det verkar vara en bra skådespelarensemble.
Ja, det är en lysande rollbesättning och jag kan inte rekommendera den nog. Den är fantastisk på alla möjliga plan. In Bruges.
In Bruges. Föreslår du dig för ett par att titta på också?
Det går bra. Det finns en romantisk aspekt av filmen också.
Okej. Okay. Inte alls sexistiskt.
Nej. Det är något för alla. Om man tål lite grovt språk och lagom blodvitt. Det ska nu gå bra.
Okej. Okay. Ja, men det är bra.
Mm, tack för mig.
Jag vill tipsa om en dokumentärfilm från 2009, The Cove.
Mm.
Vad talar du om den?
Ja,
det är delfinälskaren i mig som känner för den. Jag såg den då typ när den kom ut. Ju. Det är regisserad av Louis Sihoyos eller något sånt här tror jag den uttalas. Det, jag som tidigare har haft väldigt svårt för dokumentärfilmer för att liksom, det är mycket bra fakta rätt igenom här. Här var liksom, detta var dokumentären som ändrade för mig liksom. Här använder de liksom lite spänning och allting.
Mm.
För detta är ju liksom den här delfinbukten där de driver in delfiner och slaktar dem liksom. Mm. Det är så inhumant så att det är fruktansvärt. Och för att de ska ta sig in här, det är så hårt bevakat så att de ska ta sig in och liksom filma på nätter och dagar och sånt här. Så de smyger sig in ju. Men det är liksom hela tiden så här att man vet ju inte och kommer de bli påkomna liksom. Så det är hela tiden den här spänningen liksom.
Mm.
Så att,
de som infiltrerar alltså.
Ja, precis. Mm. Man liksom hela tiden sitter på nålen när man tittar på det. Och sen liksom verkligen se den här slakten liksom, att när delfinerna dör, det är djur ju, men det går ända in i själen. Alltså, det är liksom inte bara ett par tårar liksom, som rinner när man ser den, utan det är floder.
Ja, jag kan tänka mig det. Det är lite så, därför jag inte har orkat tagit mig an det. Hur ska jag ta sig igenom det? Bara för att göra sig mot sig själv.
Ja, jag vill att min sambo ska säga den också, men det är ju skitsvårt att rekommendera den, och då vill hon sitta och titta på den med mig. Och då kommer jag sitta där.
Inget stabilt stöd där. Nej, gråtande.
Hon har sett mig gråta till filmer innan, så det blev väl inget nytt. Men detta kanske blir för mycket för henne, för det är nog ingen film som har fått mig så påverkad som den.
Okay.
Så den rekommenderar jag starkt. Alltså, det är något som alla borde ta sig liksom, för att se hur vi behandlar djur och hur smart delfinen är. Liksom. Det är även lite om flipper. De beskriver liksom... delfinen som spelade flipper på, jag vet inte om det var 50-60-tal där liksom. Den gamla flipper, eller kanske till och med 70-tal. Men hur dåligt den mådde av strålkastarljuset lite, eller så här, the fame liksom.
Yeah.
Att till och med djur påverkas av det där.
Yeah.
Så gå och se den, absolut.
Okej. Okay. Vi tackar för tipset. Och där tror jag att vi har rutt projekten rullar i hamn för den här gången. Gör oss gärna sällskap nästa vecka för något skrämmande smalt eller förbluffande brett inom film- och tv-mediets magiska värld.
Gå inte vilse i biomörkret. Ja, för fan.